Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext vill jag påminna om Bibelhelgen den 19 och 20 april med fördjupning i Efesiebrevet med undervisning av Timo Lato och Jonathan Årdal. Anmäl dig till expeditionen senast 12 april. I mer information och anmälan finner du på www.ffg.se. Jag vill också nämna om nya böcker ur vårt bokförlag Pro Veritate, Bengt Hägglunds kunskapsteori och metafysik i ny utgåva med kommentar av Tommy Johansson och småskrifter som har tryckts på nytt. Gå in på vår hemsida för mer information om senaste nytt på bokfronten. Men nu Daniel Johansson.
Evangeliet för påskdagen kommer i år från Matteus 28, 1-20. De första 8 verserna av texten utgör även evangelium för påsknattens gudstjänst. De 5 sista verserna läses även på Heliga Trefaldighetsdag, årgång 2. Så för en språklig genomgång av dessa verser hänvisas till Predikopodden för den söndagen. Vi inleder med att gå igenom verserna 1-15 språkligt och börjar i vers 1. Opse de sabbaton te epifoskose eis mian sabbaton är en lite märklig dubbelbestämning av tidpunkten för när kvinnorna anlände till graven. Opse brukar betyda sent medan epifosko betyder skina fram, gå upp. Vi får i så fall betydelsen sent på sabbaten vid första veckodagens gryning. En del drar av detta slutsatsen att Matteus avser händelse på lördagskvällen. Men eftersom adverbet opse kan brukas som en oegentlig preposition som tar genitiv med betydelsen efter, tar de flesta det ändå i den här meningen, efter sabbaten vid den första veckodagens gryning. Sabbaton betyder både sabbat och vecka, och i båda betydelserna kan ordet stå i både singularis och pluralis med singularis betydelse. Att participet epifoskose står i femininum singularis beror på att det bestäms av ett underförstått hemera, dag. Det förklarar också varför mian, ett, står i femininum. Att participet står i dativ beror på att det uttrycker tidpunkt. Infinitiven theoresai uttrycker syfte för att se. Så går vi till vers 2. Där ska vi notera konjunktionen gar. Här anges förklaringen till den stora jordbävningen. Den beror på ängens nedstigande. Hela 6 gånger i detta relativt korta kapitel använder sig Matteus av interjektionen ido, se. Det säger någonting om händelsernas vikt. Vers 4. To phobo auto är en objektiv genitiv och ska översättas fruktan för honom. Notera sedan att samma verb seio, skaka, som härleds ur seismos, jordbävning, används som vakternas reaktion på jordbävningen. I vers 5, apokritheis de ho angelos, betyder ordagrant ängeln svarade. Det är ju lite märkligt eftersom kvinnorna ännu inte talat, men Matteus formulerar sig på det sättet då och då. Och vid de här tillfällena så översätter man helt enkelt inte ordet. Notera att ängeln säger me phobeiste hymeis, var inte ni rädda. Det framgår inte av de svenska översättningarna. Ängeln betonar att kvinnorna i kontrast till soldaterna inte behöver vara rädda. Jämför med Jesu hälsning i vers 10. Där står det bara me phobeiste utan hymeis, men då tycks soldaterna ha gett sig av. Kvinnorna är uppenbarligen också rädda, även om ingenting sagts om deras rädsla. Ängeln kallar Jesus för ton estauromenon, den korsfäste. Och det här är ett perfekt particip. Perfekt, den avser ju normalt en händelse i dåtid som alltjämt äger giltighet. Det betyder Jesus var och är korsfäst. Som uppstånden är han alltjämt en korsfäste och hans verk på korset har evig giltighet. En liknande beskrivning i vilken det också används perfekt particip finns för övrigt i Uppenbarelseboken 5:6. I vers 7 är alla orden från och med hotti till och med obseste direkt tal och utgör det precisa innehållet i vad kvinnorna ska säga till lärjungarna. Jämför här med Jesu nästan identiska ord i vers 10 som är indirekt tal. De här orden i vers 7 bör därför stå inom situationstecken på det sättet de gör i Bibel 2000. Vers 8. Meta phobo kaicharas megales. Med fruktan och stor glädje. De här orden kan gå tillsammans både med apelthosai, lämna, och edramon, springa. Det senare är troligare eftersom huvudverbet springa står närmare de här orden. Infinitiven apangelai, berätta eller meddela, uttrycker avsikt, precis som i vers 1. Notera att kvinnorna kom i avsikt att se graven. De springer därifrån i avsikt att meddela lärjungarna att Jesus uppstånden. Vilken förändring som inträffar. Vers 9. I de svenska översättningarna syns inte att Jesus hälsar kvinnorna med ordet chairete, det vanliga sättet att hälsa på grekiska. En mer ordagrann översättning lyder: Jesus kom emot dem och sa, var hälsade. Verbet proskyneo kan betyda allt från att visa vördnad mot en överordnad genom att falla ner till fullständig tillbedjan av en gudom. Det är sammanhanget som avgör vilken betydelse det har, och vi ser här att Bibel 2000 översätter med hylla medan folkbibeln har tillbe. Medan det på andra ställen i Matteus handlar om att enbart visa vördnad, så tog det ändå innebörden här i kapitel vara att tillbe. Och det gäller både här i vers 9 och i vers 16. Kakei med opsontai uttrycker resultat och bör därför översättas, och så ska de där se mig. Vers 11. Porevomenon de auton är en genitivus absolutus, medan de, det vill säga kvinnorna, gick. Vers 12. Symbolion lambano är ett idiom som betyder fatta beslut. Den enkletiska partikeln te och är efterställd. Indikerar alltså en sats som börjar med symbolion. Efter att ha kommit samman och efter att ha fattat beslut gav de soldaterna mycket silver. Tanken går här förstås till Judas år 26:15. Nyktos i vers 13 är tidpunktens genitiv. Hemon, koimomenon, är också en genitivus absolutus. Vi översätter medan vi sov. Hotti indikerar här, precis som i vers 7, direkt tal. Svenska folkbibeln 2015 får fram det, men det är oklart i både Bibel 2000 och folkbibeln 98. I vers 14 finner vi satsen e an akouste toto epito hegomonos. Och den uttrycker väl närmast om detta hörs hos ståthållaren, det vill säga i hans närhet, i hans stab. Några handskrifter har hippo om det hörs av ståthållaren. I den andra hälften av samma vers står det, om man översätter ordagrant, vi ska övertyga honom och vi ska göra er utan bekymmer. I de svenska översättningarna missar man sedan att översteprästerna undervisat soldaterna. E pojesan hos edidachtesan. De gjorde som de undervisats, står det. Mekrites semeron hemeras betyder till idags dag, vilket väl motsvaras av svenskans den dag som idag är. Man kan ju fråga sig varför Matteus skriver aurist die femisle, sprits och inte perfekt, som uttrycker ett bestående skeende. Förklaringen är att detta istället uttrycks av prepositionsuttrycket till den dag som idag är. För de återstående fem verserna hänvisar jag till Heliga Trefaldighets dag, årgång 2. Evangelieläsningen på påskdagen faller i tre naturliga delar. Den första handlar om att Jesus uppstånden och två kvinnor ges i uppdrag att meddela det till lärjungarna. Den andra delen handlar om motståndet som fortsätter och ett falskt rykte som börjar spridas ut. Och den tredje, ifrån vers 16 och framåt, hur Jesus håller sitt löfte till de elva, möter dem i Galileen och ger dem ett uppdrag. Den här texten är på ett påtagligt sätt insatt i ett större sammanhang i Matteus. Det förutsätts att läsaren känner till det som beskrivits i vers 57-62 i föregående kapitel och som handlar om Jesu gravläggning, och i verserna 62-66 om hur Jesu fiender vidtar mått och steg för att försäkra sig om att han förblir i graven. Dessa texter utgör ju för övrigt läsningen på långfredagens kvällsgudstjänst. Texten knyter vidare tillbaka till de kvinnor vid korset Matteus nämner i 27-56. Det knyter också an till vad Jesus profeterade och lovade i Getsemane i 26-32. Där Jesus säger, men när jag har uppstått ska jag gå för er till Galileen. Man kan ju fråga sig varför man inkluderar den text som vi så starkt förknippar med mission och dop i påskdagens evangelium. Svaret är att utan den blir påskdagens evangelium ett slags cliffhanger, ungefär som i Markus evangeliet. Matteus, han har vinnlagt sig om att berätta att Jesu ord går i uppfyllelse. Det Jesus lovar i ett semane upprepas först av en ängel som ger kvinnorna en precis formulering att föra vidare till lärjungarna. När Jesus strax efteråt möter kvinnorna ger han dem samma uppdrag med samma formulering. Varför är då detta så viktigt? Jo, det var här det började, uppe i Galileen. Jesus framträdde i Galileen, Matteus 4:12-16, för att uppfylla profetian i Jesaja 9:1-6. Ljuset som skulle gå upp i hedningarnas Galileen. Det går upp i början av Jesu gärning, men man kan säga att det på allvar börjar gå upp i och med Jesu missionsbefallning i Matteus 28. Tre löften finner vi alltså, och så uppfylls det i evangeliets fem sista versar. Vill vi sträcka oss än längre tillbaka i evangeliet har Jesus tre gånger förutsagt sitt lidande. 16:21, 17:22-23, 20:18-19. Vi kallar ju de här ställena för lidandets förutsägelse. Men det är egentligen otillräckligt, för de är i lika hög grad uppståndelseförutsägelser. Även om lärjungarna då missade, så behöver ju inte vi göra det. I 28 vers 6 hänvisar ängeln faktiskt till just dessa när han säger, han har uppstått så som han sade. Det kan också vara på sin plats att notera några uppenbara kontraster i texten. I vers 11 går ju soldaterna in i staden. I 27:30 nämns att de heliga uppståndna går in i staden. Soldaterna underrättar översteprästerna. Samma verb används om vad kvinnorna ska göra i 28, vers 8 och 10. Soldaterna gör vad de blir undervisade av översteprästerna i vers 15. Lärjungarna ska undervisa allt vad Jesus lärt dem enligt vers 20. Samma verb används igen. Dessa och andra paralleller finns i pdf:en till den här podden på FFGs hemsida. I långfredagens predikogenomgång noterade vi ett antal anspelningar på den 22 salmens första del. Här fortsätter det med anspelningar, men nu till salmens andra del. Nyckeln till detta finns i den lilla skillnaden mellan ängens instruktion till kvinnorna och det Jesus säger till dem. Det finns en påtaglig sak som skiljer sig. Ängeln säger att de ska tala med lärjungarna. Jesus säger att de ska tala med hans bröder. Här finns för övrigt en koppling till Matteus 25 också. Men tillbaka till Saltaren 22. Nyckelversen där är Saltaren 22:22, där själva vändningen i salmen äger rum. Och där står det: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Jesus förkunnar sedan Guds namn, Faderns, Sonens och den helige Andes namn för sina bröder i vers 19. Han gör det mitt i församlingen, för enligt Matteus 16:18 utgör de 11 kärnan i församlingen. Vidare, de 11 tillber Jesus i vers 16. Enligt Saltaren 22, vers 23 ska Israel ära Gud. De 11 ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. I Saltaren 22, 28 står det att alla jordens ända ska minnas det och omvända sig till Herren. De 11 ska just framföra detta budskap. Och i Saltaren 22:32 så står det: de ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Detaljerna till det här finns också i PDF:en. Så till sist ytterligare ett par detaljer vi lägger märke till. De två kvinnorna, Maria från Magdala och den andra Maria, är två nyckelvittnen. Matteus introducerar dem på avstånd från Jesu kors i 27:55-56. Han berättar senare att just de hade sett var Jesus blev lagd i 27:59-61. De kan alltså inte ha misstagit sig. De gick till rätt grav på påskdagens morgon. Notera här för övrigt att kvinnorna är helt tysta. De får i uppdrag att tala ord som ängeln lägger i deras mun. De handlar, de går när han säger. De tillber Jesus när han möter dem. Och de håller om hans fötter. Faktum är att ingen av Jesu lärjungar talar efter uppståndelsen. Det är bara ängeln och Jesus som gör det. Men kvinnorna får i uppdrag att meddela de andra lärjungarna. Och lärjungarna får i uppdrag att undervisa om allt som han befallt dem. Kvinnorna möts av tre bevis. Tre slags bevis. De får ett hörbart bevis. Ängeln säger att han uppstått, Jesus alltså, och hänvisar till vad Jesus tidigare har sagt. De ser en tom grav. Kroppen är inte längre kvar. Och så möter dem Jesus och de får ta i honom. Vad är egentligen poängen med att de tar i hans fötter? Jo, enligt antik uppfattning var spöken och andar fotlösa. Gnostikerna underströk i sina skrifter att Jesus inte hade fötter. I de gnostiska Johannesakterna berättar Johannes att han gått tillsammans med Jesus, men att han aldrig sett några fotavtryck efter honom. Men den uppståndne Jesus Matteus berättar om, han har fötter man kan ta i. Det är det ultimata beviset för att han är kroppsligen uppstånden. I sin utmärkta kommentar till Matteus evangeliet skriver Jeff Gibbs att han utan större framgång försökt få präster att hälsa församlingen med ett modifierat påskrop: han har fötter, ja han har sannerligen fötter, halleluja. Frågan är väl om det kan få något gensvar i Sverige den här påsken. Jag hälsar er i alla fall med det påskropet: han har fötter, ja han har sannerligen fötter, halleluja.